En podcast från Aftonbladet.
Sverige blir ett allt mer ojämlikt land. Även om ekonomin de senaste åren har börjat ta fart, så är det framförallt de som redan har mycket pengar som blir rikare, medan resten av befolkningen halkar efter. För 10 år sedan gjorde Aftonbladet ett reportage där vi undersökte skillnaderna och klyftorna mellan de olika områdena längs tunnelbanans röda linje i Stockholm. Nu, 10 år senare, har samma granskning gjorts på nytt och klyftorna har blivit ännu större sedan dess. Inte minst märks det på bostadsmarknaden. Det är 1,5 mil mellan Hallunda och Södermalm i Stockholm. Samma tunnelbanelinje, men skillnaderna i pris för en lägenhet är 7 miljoner kronor.
Köpte man sin lägenhet här 2016 så får man knappt tillbaka sina pengar om man väljer att sälja den idag här.
Den här lägenheten skulle säljas för cirka 7 miljoner för 10 år sedan. Idag antagligen för 10 miljoner. Så har man bott här i 10 år så gör man kanske en vinst på 3 miljoner.
Varför fortsätter Sverige att bli mer och mer ojämlikt? Vad händer med ett land som har stora ekonomiska klyftor? Och gör politikerna något åt detta? Har det fått något utrymme i årets valrörelse? Det pratar vi om idag i Aftonbladet Daily. Jag heter Love Isaksson Svensén. Och med mig för att prata om det här har jag Andreas Kärvenka, reporter och ekonomikommentator här på Aftonbladet. Hej och välkommen!
Tack så mycket!
Hur stora är klyftorna i det svenska samhället idag?
Ja, det beror ju på vad man mäter och det här kan ju mätas på väldigt många olika sätt. Ett sätt man mäter på är inkomst och där har skillnaden ökat ganska mycket under lång tid. Sen kan man mäta ojämlikhet på förmögenheter. Och där har skillnaden ökat egentligen ännu mer och där sticker vi ut. Men sen finns det andra parametrar som till exempel skillnader i hälsa, vårdkvalitet och skola och sådär. Jag tror att det område där Sverige sticker ut allra mest är nog skillnader på förmögenheter. Alltså skillnader mellan absoluta toppen och övriga och liksom skillnader mellan toppen och botten. Så vi har haft en explosion av superrika i Sverige. Vi har ju då i ett tidning Forbes senaste lista har vi 51 dollarmiljardärer. Och samtidigt så har vi nu 700 000 som enligt statistikmyndigheten SCB lever i vad de kallar för materiell och social fattigdom. Det vill säga att man har svårt att få ihop pengar till alla nödvändigaste.
Men om vi då skulle sätta det här i ett historiskt perspektiv, alltså hur har de här klyftorna ökat, säg de senaste 10 åren? Hur kommer det sig att vi har de här stora skillnaderna idag?
Över lång tid, lite längre tid, 30 år, så kan man se en ganska tydlig trend. Till exempel att inkomstskillnaden ökar ganska mycket och det var någonting som man kom fram till i en rapport som kom från Finanspolitiska rådet här om året. Och det handlar mycket om att liksom inkomster från kapital har ökat för de som har mest pengar. Så där har skillnaden dragit iväg och det har ökat mer än i andra länder. Och sen det här var inne på att vi har fått ännu fler superrika. Det kom en studie ganska nyligen från några nationalekonomer som har tittat på det här. Och de kunde konstatera att vi har gått från ungefär 50 till över 500 miljardärer i Sverige under 2000-talet. Och där kan man säga att den rikaste tusendelen har blivit otroligt mycket rika under de här åren. Tittar man på den här studien så kan man säga att 2020 hade 8500 personer en total förmögenhet på 3800 miljarder kronor, vilket är mer. Alltså den rikaste tiondelen ägde mer än resterande 90%. Samtidigt har de fattigaste 20%, alltså där man har mer skulder än tillgångar, har ökat. Så att man kan säga att det som har hänt senaste åren är att de rika har blivit ännu rikare och de som är så längst ner har blivit fattigare.
Varför har det blivit så här då? Alltså är det bara politiska beslut som ligger bakom eller finns det några andra orsaker?
Nej, men det är olika orsaker. Det här att de rika har blivit väldigt mycket rika och det har gått så snabbt. Det beror ju framförallt på att värdet på olika tillgångar har stigit jättesnabbt. Då pratar vi alltså framförallt börsen, fastigheter, liksom, och den typen av tillgångar och då bostäder. Och bostäder, den uppgången har ju då gynnat väldigt många, inte bara de rika utan också vad man kallar för medelklassen. Och det här är då spillt över, som var inne på inkomster där då de som tjänar mest också har liksom mer och mer inkomst från kapital. Och det här beror ju på olika saker. En sak är att vi under rätt lång tid i Sverige hade låga räntor. Alltså vi backar lite hela halvan, andra halvan av 2010-talet så var ju Riksbankens styrränta noll och till och med minus under många år. Och det här brukar typiskt sett innebära att värdet på tillgången går upp snabbt. Och sen har också skett olika förändringar i skatter, alltså politiska beslut, till exempel vi tog bort förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt. Bolagsskatterna sänks i flera omgångar och det här ökar också värdet på tillgångar. Alltså det blir liksom billigare om man säger att äga. Så att de som har ägt tillgångar de senaste decennierna så har blivit stora vinnare.
Hur kommer det se ut i framtiden? Kan Sverige vända trenden och bli ett mer jämlikt land? Vi pratar mer med Andreas Cervenka alldeles strax. Andreas Cervenka, ekonomikommentator här på Aftonbladet. Vi pratar ju om de ökande klyftorna här i Sverige. Vad händer med land när klyftorna är så stora som de är nu?
En sak man kan säga är att om man liksom tilliten i samhället minskar så att man ser samhället som orättvist, där alla inte har samma chans och andra vissa drar ifrån, då kan det till exempel leda till ökad kriminalitet. Och det visar väldigt många studier. Och det är någonting det kanske pratar lite för lite om i Sverige, som vi har haft jättestora problem med kriminalitet. Att vi inte kopplar det riktigt till ojämlikheten. En annan sak är någonting som vi kunde se i den här klassresan som Aftonbladet publicerade i veckan. Alltså där man har åkt längs den röda linjen i Stockholm och ser väldigt stora skillnader där. Och det kan man se att det som förtroendet till politiken minskar också. Och valdeltagandet skiljer sig jättemycket åt bara mellan olika tunnelbanestationer i Stockholm. Och det var man också varnat för bland ekonomer. Det vill säga att det liksom, förtroende för politiken minskar och det hotar i, liksom, i förlängningen demokratin.
Om vi stannar lite kort vid den här granskningen som du nämnde. Hur kan det komma sig att livet kan skilja sig så mycket mellan tunnelbanestationer? Jag tänker det är ju ändå samma stad, i det här fallet Stockholm då.
Ja, men precis. Så Stockholm är lite speciellt, för det är ett väldigt, skulle jag säga, väldigt segregerad stad. Alltså, och där är det geografiska avståndet mellan rika och fattiga ganska kort. Så om jag tar man Östermalm till exempel och stannar man på Östermalms torg, då kommer man ju säkert hitta en hel del miljardärer som bor i det området. Så åker man några stationer så är det väldigt många överrepresentation av så kallade fattigpensionärer och människor med låga inkomster. Och det här är lite olika orsaker. Alltså en viktig orsak skulle jag säga, det är bostadsmarknaden. Det vill säga att priserna har dragit iväg så mycket så att för många är det liksom helt oöverkomligt att bo i stora delar av Stockholm. Och då är man ju liksom hänvisad till vissa förorter och då brukar tendera sig att det liksom samlas då låginkomsttagare i de områdena och det här avståndet har dessutom ökat. En intressant sak i den här resan tyckte jag var att tittar man på bostadspriserna i vissa förorter, i ganska många förorter, så har de fallit de senaste 10 åren medan de då fortsätter att dra iväg i andra rikare delar som på Söder, på Östermalm. Och då det här ökar ju avståndet och jag brukar säga att liksom när kvadratmeterpriserna, då meterpriserna, skillnaden där fungerar nästan som murar mellan olika stadsdelar i Stockholm.
Om vi nu breddar oss lite, vi blickar lite större på liksom den svenska ojämlikheten. Om vi jämför oss här i Sverige med våra grannländer och runt om i Europa, sticker vi ut då eller hur ser det ut?
Ja, alltså vi har gått från att det var liksom ett väldigt jämlikt land, kanske mest jämlika, till att ligga någon slags EU-snitt om vi tittar på olikheter på inkomster. Även om vi har större ojämlikhet där än till exempel Danmark, Finland och Norge. Men där vi tror jag verkligen sticker ut är just det här när antalet superrika. Alltså skillnaden mellan egentligen toppen och botten. Vi har ju fler dollarmiljardärer, alltså 51 då, än alla de andra nordiska länderna tillsammans. Och faktiskt fler per capita än i Schweiz, om man då räknar infödda schweizare. Och det finns lite olika sätt att mäta det, men en årlig ranking som görs som heter Global Wealth Report som rankar liksom förmögenheter i olika länder och så, där i den senaste rapporten så hamnar Sverige som det 7:e mest ojämlika landet i världen när det gäller förmögenheter. Så just på förmögenheter så sticker vi ut rätt mycket.
Vad tänker du om en sån siffra då?
Jag tänker att det är rätt anmärkningsvärt och det beror ju, jag menar, en förklaring är liksom rätt positiv, nämligen vi har väldigt många framgångsrika företagare, vi har ju så här Spotify, nu på senare år har det blivit rätt många som blivit miljardärer på AI-bolag och sådär. Men också att vi kanske inte tänker på att vi har andra typer av ojämlikhet och att liksom skillnaden har blivit väldigt stor där liksom toppen har dragit ifrån, inte bara de längst ner utan också dragit ifrån medelklassen och så. I den här rapporten jag nämnde så pratar de om till exempel att skillnaden mellan de allra rikaste och liksom någon slags snitt har gått från motsvarande 100 årsinkomster till 200 på 2000-talet. Så att det har blivit ett stort, stort gap. Och det kan man ju nästan märka om man går runt i Stockholm, där i vissa områden bara känns som att det finns enormt mycket pengar, medan i andra områden är det betydligt, betydligt tuffare.
Om vi då blickar framåt, säg 10 år, kommer klyftorna att minska eller öka ännu mer i Sverige då?
Ja, det är en bra fråga. Man kan säga att det var ju väldigt tufft i sådana här åren efter pandemin med inflationen. Som sagt, slår hårdast mot dem med minst pengar. Och nu går det ändå bättre ekonomin. Och liksom inflationen är inte alls lika hög, den är ganska låg. Så då får ju människor liksom mer och mer pengar i plånboken. Men jag tror att när det gäller klyftan i termer av att liksom de rikaste dör ifrån, så tror jag att det kommer fortsätta. Därför att det är en global trend som har pågått länge, och där Sverige liksom ligger i framkant. Och det är, någonstans så är det en trend att liksom, har man mycket pengar så är det enklare att tjäna ännu mycket pengar. Och då blir som ackumuleras det där ganska snabbt. Så att jag tror att den trenden kommer att fortsätta.
Och det är ju på många sätt väldigt ojämlikt i Sverige. Alltså hur mycket man tjänar, tillgången till vård och bra skolor skiljer sig ju väldigt mycket åt mellan olika platser och städer. Och till och med som i den här granskningen vi har nämnt, bara minuter bort på samma tunnelbanelinje i Stockholm. Och det blir ju, vilket vi pratat om här också, värre och värre och mer ojämlikt. Men finns det någon ljusglimt? Finns det något område i Sverige där det faktiskt blir bättre och mer jämlikt?
Ja, men precis. Jag tror att det var viktigt det du nämnde där, att just det här med skillnader mellan, som jag var inne på, man kanske inte tänker på det i termer av ojämlikhet, men även då skillnader i vård. Och, alltså, tittar man till exempel på alltså, genomgångar som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten gör, så är dödligheten i cancer och hjärtsjukdomar, det är mycket större i som fattigare områden än i rika. Så att det här påverkar till och med livslängden. Och det är också färre liksom i låginkomsthushåll som går klart gymnasiet och sådär. Men tittar man på ljuspunkter så kan man säga då, som var inne på, så det är, ekonomin går lite bättre nu. Tittar man på de här stationerna, orterna som då den här tunnelbanelinjen passerar, så kan man se att i många förorter så minskar arbetslösheten de senaste åren. Andelen högutbildade ökar också. Så att det går ju liksom åt rätt håll. Och zoomar man ut lite, så jag menar, en grupp som är liksom överrepresenterad bland de som har det sämst ställt, det är de som har kommit ganska nyligen till Sverige. Den gruppen får liksom jobb nu mycket snabbare de senaste åren än tidigare. Och det som går fram i andra generationen, till exempel unga invandrare, kvinnor med invandrarbakgrund, läser i väldigt hög utsträckning vidare på universitetet. Och, så där. Och det är sånt som gör att de har möjlighet att liksom klättra för högre inkomster, och då minskar ju liksom klyftorna. Så att det finns så ljusglimtar också.
Men de som har det allra bäst, eller i alla fall har mest pengar, de kommer fortsätta ha det även framöver?
Jag tror det, som det ser ut nu. Det följer ju ganska mycket liksom värdet på de här tillgångarna som de äger, inte minst börsen. Och där har vi inne i en period där vi har haft en börsuppgång som egentligen har varit oavbruten med vissa hack i kurvan sedan finanskrisen, ungefär 15 år. Så att, eller ännu längre. Så att, och så länge det fortsätter så kommer då de rika bli rikare. Och det är också så att, och det kan man ju se i trender i USA till exempel, att människor som har väldigt, väldigt mycket pengar kan också påverka politiken på olika sätt. Och då kan man påverka till exempel skattepolitiken på ett sånt sätt som gynnar en själv och så. Och det ökar också skillnaden ännu mer.
Ja, och det för ju mig osökt in på nästa fråga, som var just, vad gör politikerna åt de här klyftorna? Och ser du kanske några politiska lösningar på det här vi ser?
Ja, man ska komma ihåg att alla är inte överens om att klyftorna är så stora i Sverige, eller ens att det är ett problem. Så att, man kan börja med att alla är inte överens om problemformuleringen. Och det är ju mycket liksom handlar om politisk åskådning där med klyftor. Vad man liksom tycker är bra eller dålig samhällsutveckling. Men tittar man till exempel, om man ska ha någon slags vetenskapligt angreppssätt, så är det väldigt många liksom ekonomer som har fört fram att i Sverige så har vi ganska stora skillnader mellan hur vi beskattar inkomster när man äger saker, inkomster från kapital, jämfört med hur vi beskattar liksom lön och arbete. Och där finns det många förslag på att man ska minska det gapet så. Men det här är mycket liksom en del av valrörelsen. Vi ser ju en del förslag på att beskatta de allra rikaste och liksom öka beskattning av kapital och så vidare. Medan andra liksom, partier tycker att det är helt fel, och jag menar, Liberalerna har sagt att de är ännu mer miljardärer i Sverige. Så det här är liksom en politisk fråga om det här är ett problem och vad man ska göra åt det i så fall.
Och nu när vi spelar in här så är det ju bara veckor kvar till det svenska valet. Har det här blivit en stor valfråga, den ojämlikheten eller de här klyftorna vi har pratat om i samhället?
Ja, men det tycker jag absolut. Så jag gav ut en bok hit i Sverige 2022, något halvår innan valet då. Då var den här ojämlikheten inte alls uppe egentligen i valrörelsen. Men nu har det blivit en mycket större fråga när man just debatterar det här med liksom antalet miljardärer, skatter på olika sätt, liksom skatt på ISK, skatt på kapital, extra skatt på banker och sådär. Så att den här frågan är liksom betydligt mer omdebatterad nu, ska vi säga, än tidigare.
Det säger Andreas Cervenka, reporter och ekonomikommentator på Aftonbladet. Jag heter Love Isaksson Svensén och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.